I en scen i filmen så går en snut omkring i Bad Neighborhood of Town. Så kommer en luffare och slår en flaska vid hans skalle lite spontant för att han...
På luffares vis.
Ja, nej, men för att han är i The Bad Neighborhood. Det här är min gränd, asshole. Käka flaska. Ja, borde inte Jigsaw råka ut för det där hela tiden? Ja. När han bygger någonting mitt i deras stad. Och invaderar deras antagligen hem också.
Ja,
det här blir bra.
Excellent.
Oh. Film och skit.
Film och scheisse.
Yes. Nu sitter vi inte hemma hos Alex, utan vi sitter hemma hos mig, Per.
Yay.
Och vi har nyss ätit underbara makaroner och fiskpinnar.
Le fiskpinnar.
Det kändes riktigt gott efter en helg av sämsta maten som finns.
Ja, just det. För ni var ju i... Eller på. Säger man i eller på?
I Jönköping på
Dreamhack. På Dreamhack.
Men det är en annan historia.
Precis. Men om man ska snacka mat så ska man inte snacka om Dreamhack.
Nej. Precis.
Så vi kollade under eftermiddagen på Saw 7 The Final Chapter.
Eller Saw 3D.
Eller Saw 3D som det heter. Saw 3D now in 2D.
Och Paranormal Activity 4. Så det här är en modern skräckspecial för film och skit. Det är bra grejer.
Och med oss idag så har vi Stefan.
Hej, jag är idag som är egenskap och så expert. Att jag har sett alla så filmer. Inte för att jag
har
skrivit det.
Han är en av de få som har skrivit eller sett alla Saw-filmer.
Men det har gått hyfsat bra för dem tydligen.
Varenda film har varit en supersuccé.
Ja.
Om man ser på liksom, vad de kostar och vad de drar in.
Och vi skulle ha haft Danne med oss. Men han tyckte att det var viktigt att tjäna sitt levebröd och sånt. Han skulle ha varit vår co-paranormal activity expert.
För jag har bara sett Paranormal Activity 1.
Ja,
den kollade jag på i onsdags bara för att se den innan 4. Och sa 1-3. Så att det är luckor däremellan.
Ja. Och samma här, jag har ju sett sa 1-3. Och så Paranormal Activity allihopa nu då. Så att 1-3 och sen idag 4. Men man, det var luckor i mitt minne av Paranormal-filmer. Det var ju därför Danne var viktig i
sammanhanget. Han hade behövt säga liksom, men det där är ju hon som gjorde bla bla bla.
Ja.
I trean.
Precis. Fan, minns du inte, det är hon som där är. Så.
Ja. Paranormal Activity är ju också extremt framgångsrika filmer om man ser på vad de kostar mot vad de spelar in.
Ja, den har ju oslagbar procent i det sammanhanget.
Ja, verkligen.
Jag tänker fyran där som ettan som kostade $15,000 att göra och spelade in, vad var det,
197 eller något sånt där.
Miljoner.
Så det var bra return på den investeringen.
Verkligen.
Men vi tar Paranormal Activity 4 i andra halvan, eller hur?
Ja,
så vi börjar med Saw 7, The Final Chapter.
Sjunde delen i den här anrika kulturinsatsen.
Det är alltså en Saw-ljudeffekt, in case.
Avslutningen på Saw-sagan.
Ja, det kan man säga. Som ändå lämnar utrymme för
mer sågande.
Ja, verkligen.
Ja. Saw, det är en skräckserie från USA. Så började 2004 och de släppte efter det en film varje år i 7 år.
Yep.
Och varje gick jättebra då. Första filmen gjordes av James Wan som sen gick vidare och gjorde Insidious och The Conjuring, tror jag heter.
Den är väl, kom väl ut i år?
Ja, precis. Och han gjorde Insidious 2 också i år, så att han är ganska produktiv ändå. Han verkar, så vitt jag vet, gör han bara skräckfilmer. Jag har inte sett någon av dem, men det vore kul att se, för det är ännu modernare skräck än det vi såg idag. Han hoppade av på så projektet också efter första filmen. Han, jag tror han var med och producerade eller skrev trean. Men annars har inte han varit med alls.
Nej. Och Sa 1, den är ju egentligen ganska... Alltså, inte direkt olik från de andra Sa-filmerna. Men eftersom det är den första så introducerar den saker som kändes färska när den kom.
Den är mer... Den är som jag sa förut, att den är nästan inte värd att prata om i Sa-sammanhang. För den är så mycket bättre än alla filmer. Mm. Att den är... Ja, jag ser den nästan som utanför serien.
Ja, det brukar ju vara ett typiskt skräckfilmsyndrom. Eller skräckseriesyndrom. Den första eller andra är liksom... är ju riktiga så, ja men det här är ett verk som kan stå på egna ben. Mm. Och sen så kommer efterföljarna och cashar in på så att säga gimmick-aspekten,
så vad man ska kalla det. Verkligen i så fallet. Det är gimmickar som ettan etablerar nöts i varje film till...
till att det handlar bara om gimmicker.
Ja,
som är att olika personer hamnar i någon slags... contraption.
Ja, vi kan ju ta gimmicken. Och det är att det är fällor helt enkelt som är blandade med någon sorts moraliskt val. Man är fast i någon metall. De har en väldigt tydlig estetik också, där allting är järn och svetsat och ser lite skitigt och jävligt
ut. Väldigt old school industrial look till det.
Ja.
Och kan använda alltid gammal teknologi också när det gäller, alltså det CRT TV-apparater och kassettbandspelare.
Precis, knappar, stora levers som man drar i klångar och det är kugghjul och kedjor och sådana där saker.
Ja.
Och sen en annan gimmick är att varje film ska ha en twist ending av någon anledning. Bara för att den första filmen hade det. Så känner de sig tvingade att ha det i varje film.
Ja. Och de försöker one-uppa sig själva i the twist hela tiden också. Jag kommer, alltså var det i tvåan eller trean där det var att de två parallellhandlingarna inte utspelar sig samtidigt?
Det är tvåan tror jag.
Det är tvåan, ja. Det är verkligen en extrem twist egentligen.
Ja.
I att bedra tittaren i att haha! Saker var inte i samtidigt. Det här var för en dag sedan eller något.
Ja.
Treans twist tror jag var att aha, du skulle inte gjort någonting så hade du klarat det här. Men nu gjorde du en massa grejer och därför dör din fru.
Ja, just det. Ja.
Sånt.
Och alltså, alla offer för Sa har gjort någonting som han tycker är dumt.
Mm. På ett eller annat vis. En mördarvigilante i Dexter-andan.
Ja. Där måste jag ju gå till, jag vet inte om man kan gå till Dexters försvar, men Dexter verkar ha en bättre sätt att välja ut sina tilltänkta offer. För jag som sa den sjunde, The Final Chapter, 3D Now in 2D, alltså den inleder ju med att det är två killar som är strappade med såna här sågblad och så är det en tjej ovanför som är strappad mot ett sågblad. Och hela kontentan där är att ja, hon har bedragit de två och spelat ut dem mot varandra.
Ja.
Därför måste hon eller någon av dem dö.
Ja. Maskinen är upplagd så att någon av dem måste dö.
Ja.
Det är någon sorts CISO. Man kan putta den så blir den ena
mördad.
Blir man puttad på så dör man. Håller man kvar den så dör tjejen för hon är ovanför.
Ja, precis. Men det talar väldigt mycket till den här klassisk skräckfilmsmoralen, man ska säga. Det är som typ, Jason dödar ju alltid tjejerna som har sex till exempel. Och man säger, ja men de måste dö. Why? Ja, de måste dö. Så den är väldigt lik så. Sen så har den ju vissa karaktärer som definitivt begår, vad ska vi kalla det, moraliska brott som vi skulle anse i vårt samhälle. Att, nej men det där funkar inte. Men jag har inga klara minnen av att de flesta har begått sanna brott väldigt tydligt liksom.
Särskilt när det gäller att vissa av de här contraption-grejerna innebär att personens fru kommer dö istället för han
för själv.
En person som är oskyldig dör för att straffa
den skyldiga.
Den skyldiga. Så det är ganska tveksamt där.
Det är någonting som jag känner att de inte skulle ha gjort i första filmen, även om de hade ett lite annat manus. Utan det är sådana saker. De gör vad som helst för att få sin gimmick att funka.
Precis.
Det här behövde de ju till exempel ett lockbete för att motivera karaktären som skulle gå igenom den här labyrinten. Och då är frugan det perfekta damsel in distress objektet helt enkelt som man kan mörda av för att straffa honom. Och det är så lat väg ut.
Nu har du lärt dig en läxa.
Så, <whatever. Hur? laughs>
Vad är meningen du nothing?
And that is your punishment.
Men plottmässigt, ja. Innan sjuan. Finns det någonting som behöver fyllas in mellan sjuan och ettan egentligen?
Alltså det finns ju en mördare. Precis som många skräckfilmer så finns det en karaktär som är mördaren som återkommer hela tiden. Mm. För Fredag den 13 till exempel har ju Freddy.
Jason. Men i Freddy vs. Jason så har du ju...
Ja, då har vi Freddy också.
Terror på Elm Street är förresten ett bra exempel på en gimmick-skräckfilm också. Så där de fortsätter och fortsätter göra filmer där det går ut på finurliga sätt att döda folk.
Ja.
Och så går ju verkligen ut på finurliga sätt att döda folk också.
Ja. Mm. Och då är ju karaktären, huvudkaraktären är ju egentligen mördaren då. Och så är det här också. Det är Jigsaw spelad av Tobin Bell. Som mest brukar spela creepy på tv lite här och var.
Mm. Ja, jo, jag tycker jag känner igen honom från vissa tv-serier. Lite så.
Jag tycker han är riktigt härlig, speciellt i så-filmerna.
Ja,
han är anledningen till att jag gick varje år på bio. För att han är bra. Han har den där kalkylerande, kalla blicken hela tiden. När han tittar på folk och,
ja,
och lägger upp dem.
Det är The Mads Mikkelsen face.
Ja, precis. Det är inte en dålig jämförelse.
Mm.
Och... Han heter Jigsaw för att i första filmen tror jag så skär han ut pusselbitar ur folks hud som sin signum när folk hittar kroppar.
Mm.
Men det gör de aldrig en grej av tror jag, efter den eller tvåan.
Nej. Så det är i sjuan så fanns inte det alls.
Ja. Mm. Så den gimmicken försvinner och sen filmen heter så, fast det är inte så många som sågas. Nej. Så det är konstigt också.
Ja.
Men ja. Han är ute på ett hemtåg mot allt som är fruktansvärt i mänskligheten i alla fall. Ja. Det är väl det som är upplägget. Och han dör i den tredje filmen, men många konstiga personer tar över hans legacy och för traditionen vidare. Att
precis, för han har en förmåga att inspirera sina offer.
Ja.
Och hon som tar över efter honom i just trean är ju ett offer som var i första filmen.
Ja, en överlevare av hans fällor.
Ja. Jo, för att grejen med hans fällor är att det ska alltid finnas ett sätt att komma ur det.
Ja,
men det innebär uppoffringar.
Ja, ett extremt uppoffring måste göras.
Ja.
Det är någon som måste skära upp sin bästa kompis för att hämta någon nyckel för att låsa upp sin egen fälla som de har på sig.
Annars eller såga av sitt ben och så vidare.
Precis. Eller orsaka sig själva smärta på olika sätt.
Ja.
Så det är vad som finns att säga innan den här filmen egentligen.
Mm. Och så är det en FBI-agent som har tagit över rollen som The Jigsaw Man.
Ja, precis. Och gått till extremer med det på senare tid.
Mm. För grejen med honom var väl att han började bygga fällor som inte har den där moraliska poängen på samma sätt.
Jag tror det var så.
Du kan inte bättra dig genom din uppoffring. Utan han den fällan kommer du alltid dö av.
Han är mer klockrent psyko från och med förra filmen tror jag det var.
Ja, och han är ju antagonisten antar jag i den här filmen. Och hans quest i filmen är att döda original Jigsaws fru för att hon vet för mycket antar jag.
Jag tror hon vet vem han är. Att han håller på. Hon har ärvt det riktiga legacyet från Jigsaws snubben.
Mm. Hon har en nyckel till safety deposit box med det äkta arvet.
Precis. Jag tror det finns fakta om han där i också.
Mm.
Sånt där. Jag kommer inte ihåg för mycket om det, men hon har en nyckel som är viktig och hon vet saker.
Ja. Så vi har två parallellhandlingar. Det är den där skurken är ute efter frugan där.
Mm.
Och så har vi en kille som har fejkat som överlevare. Han har skrivit en bok om hur han överlevde sin sa-fälla och hur det var inspirerande. Och han ska göra typ DVD-film om det för att tjäna pengar och så vidare. Och han har en crew av folk som liksom jobbar med det här. Han är på Oprah, antar jag.
Ja, Oprah-ekvivalenten.
Ja. Och det gillar inte Jigsaw. Så han hamnar i ett hus fullt med fällor där hans crew... I det här projektet, agent och så vidare, också i fällor.
Mm.
Så vi har det. Han försöker överleva och rädda sin fru. Och Jigsaw, FBI-man, försöker döda Jigsaws fru.
Ja.
Och några poliser försöker lösa allting.
Ja, precis. Men, alltså de där poliserna. Alltså, den här filmen är starring tv-filmskådisar bara, känns det som.
Förutom Chester Bennington.
Ja, ja.
Ja, just det. Sångaren i Linkin Park.
Ja, och Shin ifrån Fist of the North Star.
Spelfilmen.
Kostas Mandalore.
Ja, Kostas Mandalore. Det är viktigt.
Ja.
FBI Jigsaw spelas av Kostas Mandalore, som vi alla älskar ifrån Fist of the North Star spelfilmen.
Damn straight.
Ja.
Awesome.
Ja, men annars är det bara direkt till tv-skådisar, om man ska kalla det. Mm. Och de här snutarna bara skriker det. Alla ser likadana ut och alla är superokarismatiska.
Det var ett problem, tyckte jag, med serien i allmänhet sen fjärdedelen. De anställde skådisar som var alldeles för lika varandra. Jag fattade ingenting av handlingen i fyren för första gången. För jag trodde jag blandade ihop Kostas Mandalore och hans partner som skulle vara... den som skulle sätta dit han i slutet. Han var exakt likadan med. Så jag hade aldrig någon aning om vem som gjorde vad. Och sen plot twistades i slutet och jag bara skakade på huvudet. Och, men vem satte dit vem och varför?
Vad bra. I saw this coming a mile away. The guy killed himself. And walked away.
Jag tror filmen ville att man skulle säga, ah, det var han. Men jag visste inte vem han var. Så bara, aha.
Jävla Kostas. Hur fan hittar man någon som ser ut som honom? Han har ju ganska unikt face.
Ja. Liksom. Men det kanske bara är vi som tycker det, eftersom vi har sett Fist of the North Star. Det är svårt att glömma honom från den.
Imprenta. Ja,
han har ju ett sån här pouting face. När han hela tiden ser lite så här... Ja, lite skitnödig.
Precis. Någon har lagt en brakare liksom, i rummet.
Mm.
Just trying to figure out who.
Det är ju basically storyn på filmen. Han går från fällrum till fällrum och försöker rädda sin crew. Misslyckas hela tiden. Vi ser lite andra slumpmässiga fällor också på annat folk. Så vi får kvoten av folk som dödas i knasiga fällor på brutalt vis med maximum gore.
Det är ju precis, det är ju sån sak. För han som har fejkat att han överlevde en fälla. Han går ju med i någon sorts AA-meeting-ekvivalent. Alltså,
en supportgrupp överlevare.
Precis, jag överlevde Jigsaw. Och då kör de lite round robin där folk får berätta vad fällan var som de överlevde. Och då får man ju förstås se en flashback till fällan som de var i, helt enkelt. Så där får vi också liksom lite killshots från folk som inte hade med saken att göra egentligen.
Han är ju väldigt omständig, den här mördaren egentligen. Han använder aldrig för samma fälla två gånger.
Nej.
Han bygger alltid en fetning. Förutom den här hjälmen, den användes två gånger, tror jag.
Ja, alltså hjälmen har ju blivit som en röd tråd, känns det som. Att den symboliserar så.
Ja.
Och det är bra. Bra tortyr / mördarredskap.
Ja.
Men ja, jobbigt för honom att bygga nya fällor hela tiden.
Hela tiden.
Aldrig använder samma, för det är väldigt...
komplicerad.
Ja.
Alltså, och det är ju uppenbart att han måste ha byggt många olika sådana här fällor som hon Jigsaw-frun har sett och grejer. Möjligt, för att hon drömmer ju mardrömmar om honom där han dödar henne med komplicerade fällor.
Ja. Den här filmen fyller kvoten för så, när det gäller sånt, definitivt.
Jag tror det var så att frun inte visste om det förrän hon
okay.
fick reda på hans legacy. Så visste inte hon att han höll på att göra fällor i källaren.
Mm.
Han gick iväg på kvällen, ursäktade sig, byggde en dödsfälla.
Men alltså det är helt otroligt. Det är
för den jävla Fritz-snubben. Så att...
Ja, det är imponerande det också.
Ja.
Men alltså, sa. Han bygger jättekomplicerade fällor som kräver mycket material.
Mm.
Och mycket manhour att bara bygga.
Ja.
Det är mycket stål och grejer som går in. Alltså, här har han byggt en hel en plattform av stål som sjunker ner en bit när pellan löper ut.
Det.
Ja, det är en plattform som sjunker ner en bit och så kommer upp
typ någon raketlik.
Ja, det kommer upp så stålskärmar som är runda och så blir det en ugn av hela den där stålcontraptionen.
Ja.
Automatiskt.
Och det här är typ någon abandoned waterwork eller watermill eller någonting.
Fattar vad det krävs expertis och material för att bygga den där grejen.
Jo.
Och det här är ett hus som är enormt, som är övergivet, som det inte finns några hemlösa som bor i. Nej, han har det här huset helt för sig själv, mitt i stan. För snutarna kommer ju alltid dit direkt, som du kommenterade, Stefan.
Precis.
Svårt att få reda på vart han är, så är de där inom 5 minuter.
In a flash.
Och det är så varje gång också. Det här är väl hans fjärde eller femte sån här megalabyrint.
Ja.
Och det här är inte den största heller. Nej. Som var i den här filmen.
För det är ett hus fullproppat med sådana här fällor som är komplicerat byggda mitt i stan i en övergiven byggnad.
Alltså man kan ju undra hur han forslade dem dit och fick ha ja! Sakerna i fred också.
Ja! Och alltså i en scen i filmen så går en snut omkring i Bad Neighborhood of Town. Så kommer en luffare och slår en flaska vid hans skalle lite spontant för att han...
På luffares vis.
Ja, nej, men för att han är the bad neighbor. Det här är min gränd, asshole. Käka flaska. Ja, borde inte Jigsaw råka ut för det där hela tiden?
Ja.
När han bygger någonting mitt i deras stad. Ja, och invaderar ja. Deras antagligen hem också.
Ja, men det är ju det som verkligen borde hända. Ja. Så.
Hello, Bobby. You have a choice. Smash! Men det är lite roligt med så serien förstås, hur jävla elaborate allting är.
Ja.
Men hur, det borde vara så enkelt att fånga honom.
Ja.
De här snutarna är ju hur inkompetenta som helst om man ska tänka på hur det egentligen är.
Ja.
Varför går de inte bara att prata bland de som bor runt det här huset som har byggts om till en hel nedre labyrint av fällor?
Ja.
Kan du inte fråga, hörde du några konstiga ljud? Ja, det var en kille som bankade och svetsade hela natten igår. Han
höll på att spela in i 15 tagningar med läskig röst.
Jag pratade om någon snubbe som heter Bobby.
Hello, Bobby. You have a choice.
Ja, nej, men det är verkligen. Och det är som vi kommenterade under filmens gång. Det känns ju som att när de börjar tracka den här snubben, men vad fan, kolla med Skatteverket. Vem är som har köpt 5 stycken steel mills i mitten av stan? Och sådär compounds och 5000 ton stål och 300 tricycles. Pipe your mache.
Ja, kom det nyligen någon in på Bauhaus och sa, ge mig en av allt.
Och vad fan får han sina pengar ifrån också?
Ja. Ja, för fan. Speciellt Jigsaw. Han var ju cancerpatient.
Ja.
Han borde ju inte ha någon money at all.
Nej, och en av delarna handlar ju om att han inte får någon försäkring heller.
Ja.
Så att jag vet inte vad han får alla pengar på. Jag tror det ska vara så att han kommer till det här. Han åker till utkanten av stan där det finns en övergiven stelmill.
Ja.
Och sen så hittar han material för att bygga alla sina fällor. Typ där.
Han hittar allting. Ja. Allting är liksom repurposed.
Men det finns aldrig någon förklaring till hur det byggs och sådär.
Mm.
Man vet att han har hjälp i alla fall. Han fixar hjälp på något sätt. Så han bygger inte allting helt själv.
Så det kanske finns något The Company.
Ja, det tror jag inte. Inte så. Jag tror att han har volunteers i sin kas helt enkelt.
Ja, han är en väldigt inspirerande karaktär uppenbarligen. Och jag tänkte på det också. Tänk att alla överlevare från hans fällor liksom, de blir så inspirerade att de vill också jigsawa.
Mm.
För att det är ju lite så i den här settingen.
Ja.
Fan. Och så accelererar det där bara.
Mm,
och sen efter ett tag så är typ alla i USA jigsaw.
Fight Club-grej.
Ja, men precis. Då känns det, hur fan kan de inte få reda på vem han är? När det plötsligt poppar upp massor med sådana...
Alla blir genier också.
Ja. Nej, men alltså, om man nu hittade grejerna i den steel mill, vad då hittade han typ... Death trap shaped piece of wood.
Alltså, ja, det vet jag inte. Men till exempel, alltså många av fällorna ska ju vara att det är någonting annat som har blivit moddats till en dödsfälla.
Ja,
till exempel var det i den här filmen ett rum med trasigt golv som var en dödsfälla.
Ja, det var ju enkelt. Det fanns ju på plats redan.
Och annars är det ju också saker, du vet, de åker på någon conveyor belt mot en furnace eller någonting.
Precis.
Som är lite moddad.
Alltid är conveyor belt. Conveyor belt equivalent. Alltså, antingen åker du på bältet eller så är det någonting som åker mot dig.
En sån där, vad fan fick jag tag på det här faktor? Det är ju tvåan när det offret som personen måste göra för att rädda sig eller sin kompis eller vad det nu är att hoppa ner i en grop full med trasiga använda kanyler.
Nej, men vad fan.
Det ska hämta också, en nyckel från botten.
Var fick han tag på det här? Har han väntat typ utanför något sjukhus där de bara kastar de där grejerna i papperskorgen? Han har väntat där i typ åratal tills han har, yes, nu har jag 5000 kanyler. Det räcker för min grop av kanyler.
Jävlar, stab off.
Ja, han måste prakta dem där lite försiktigt.
Ja, det måste ju ta så jävla tid att bygga allt det här också.
Ja, han är ju helt fantastisk.
Ja, han är ju super intelligent.
Ja.
Det framgår hela tiden att han planerar alltid, du vet, 15 steg framåt. Mm. Han skulle ju vara schackmästare om han ville och sådär.
Ja. Alltså, varje film har väl en plott där en snut försöker sätta dit honom?
Ja, jag skulle inte säga det. Okay. Vissa handlar om att de bara ska försöka komma loss.
Ah, ta sig därifrån. Ja. Men ettan och sjuan har det. Ja, hade tvåan har också det, va?
Och där är Mark Wahlbergs brorsa som leder efter honom.
Danny.
och snutan är ju alltid ett steg efter.
Mm.
Men alltså, den är ju intressant hur det är. Så han är ju inte övernaturlig, men for all intents and purposes så är han ju övernaturlig.
Ah.
Alltså, så i modern skräckfilm, men det är ju också klassisk alltså spöken skräckfilm. Mm. För han är helt omniscient. Han vet precis allting. Mm. Och ingen kan göra någonting åt honom.
Ja. Och han kommer alltid undan också.
Mm. Mm.
Alltså, om inte... Alltså, sa-konceptet överlever alltid liksom.
Mm. Ja. Jo, nej, men det, han är ju verkligen en demon med en sa and some traps. Liksom. Ja. Så det är ju lite coolt att liksom, de har ändå fått in den klassiska skräckfilmen med i modern setting.
Ja. Och estetiken är rätt trevlig också. Med just att det är repurposed old crap.
Mm.
Mm. Det har en egen stil.
Men det bildar lite problem också så, i den här filmen. Oh. En fälla är att han måste hissa sig upp med krokar i bröstet till en bit upp för att koppla ihop för att sladda. Liksom.
Ja, just det.
Och det är det enda sättet att komma upp.
Mm.
Men... I huset så ser man det snutan som är omkring. Att det finns en stege där. En stege i en av rummen.
Ja.
Ja, och
alltså,
visst, vår hjälte kanske inte passerade det där. Hjälte. Han kanske inte passerade det rummet. Men ändå, det är fullt med stuff. Mm. Det är typ lådor överallt. Han borde kunna stapla några lådor.
Ja. Ja, men, och grejen är att han har ju verkligen stakat de här specifika människorna och mätt upp den perfekta fällan för dem. Det fanns ju någon fälla där då, men han måste använda sin armstyrka för att lyfta upp en liten device som då stänger av någon kopplar.
Stänger av dödsmaskinen.
Han stänger av dödsmaskinen helt enkelt och du måste lyfta och då blir du spetsad samtidigt. Men den här killen är ju average size. Skulle som sagt någon som Arnold eller The Rock eller Stenen Johansson komma in och lyfta den, då skulle ju fällan inte vara ett problem. Liksom. Så han har ju verkligen mätt efter okej, okay, det här passar en average male, income bracket.
Ja, men det är, och mina spikar i kanten kommer bara sticka han så att det gör ont, inte så att han dör.
Men det är grejen med fällorna, de är alltid personligt utformade. För de ska ofta reflektera det brott du har begått.
Mm. Ja,
och brottet är inte nödvändigtvis ett brott mot lagen, utan det kan vara ett brott mot decency. Ja.
Nej, men vad var det du sa? I saffet, som jag har sagt, så är det... massa försäkringskrooks.
Nej, det var sexan tror jag.
Ah, okay,
sexan. Femman är en megalabyrint där de ska samarbeta en helt gäng personer för att klara sig igenom den.
Mm.
Det är den bästa labyrintfilmen. Vissa har lösryckta fällor och vissa är som den här att det är en labyrint helt enkelt. Mm. Och femman har en så bra labyrint. Den har tagit med så estetiken ett steg uppåt också.
Mm.
Men alltså, den är helt otrolig. Det ser ut som en hel game show. Det är plåt och rost och skit överallt och det är perfekta gånger med, du vet, och så väldesignade såna här bandspelargrejer i varje rum och, ja, jag gillade huvudpersonen i den också, den som var huvudoffret. Den var riktigt cool.
The Ultimate Saw.
Ja, jag tror femman nog är en av de bättre.
Men det talar ju lite till modern tid också, det där med sexan som var det försäkringslimlar eller skurkar. Ja. Vi vill ju alla att sånt folk ska dö.
Mm. Ja, det finns ju någon sorts samhällskritisk ådra genom så filmerna också. Mm. Och där var det lite, de spelade den lite på näsan där att försäkringsbolag är onda, därför ska han hamna i trubbel.
Indexmaskin.
Precis. Absolut.
Okej, vi har pratat om vad som är roligt med SAW-filmerna allmänt där egentligen. Ja. Vad som är roligt och vad som är knasigt.
Men det är ju en bra grej.
Ska vi prata om problemen med SAW 7? För att det är mest problem med den här filmen.
Ja, precis. Det är inte en höjdare. Och det är den sämsta i serien tycker jag.
Så som jag minns de andra så är det definitivt den svagaste kortet.
Den lider av klassiska SAW-problem och den lider av en hög egna problem också. Det är värt att nämna att den spelades in med en 3D-kamera.
Mm.
Vilket betyder att crewet antagligen inte visste vad de höll på med.
Nej, verkligen! Mm. För att den här är... klassisk 3D-film när det används bara som en gimmick. Mm. Då och då så flyger det någonting mot kameran. Och den här är inspelad med 3D-kamera. What gives?
Ja.
Och det är ändå det CG inälvor som flyger mot kameran.
Precis. CG inälvor eller CG plåtbit som just exploderade som flyger mot kameran.
Eller en CG sa. Eller en CG såg.
Ja, just det. När han slängde den nonchalant iväg från sig. Och den woofade in i kameran.
Så 3D:n är väldigt gimmickig och tråkig och alltså splattereffektmässigt när det är inälvor som flyger då ser det ut som CG.
Ja.
Sådana splattereffekter vill vi inte ha. Vi vill ha physical effects.
Det jag minns som bästa 3D-grejen i filmen var ju när frun drömmer om att hon blir mördad och råkar någon så här tåg, mördartåg.
Mördartåg spjut.
Precis, det var lite coolt. Men det tillför ju ingenting som sagt.
Nej, det var bara en gruesome death alltså, och så, det var bara en dröm.
In 3D.
Jag tycker effekterna har tagit ett steg ner också i den här filmen. Det ser väldigt plastigt och gummiaktigt ut i kött och sånt slits. Och folk blir stompade.
Ja, jag tänkte speciellt på när Chester Bennington, a.k.a. Mr. Linkin Park, a.k.a. racist.
Det är så bra. Det är en av de spontana dödsscenerna i den här filmen. Så är det ett gäng rasister som ska straffas. Och ledaren för det gänget från Linkin Park.
Det är då vi får reda på att han är Jigsaw 2.0. Att han är socialt medveten och slåss för det, vad är det, mångkulturella samhället. Jag tar för givet att han skulle strappa typ Team Jimmy Åkesson i bilen där och dra iväg liksom.
Hi Jimmy. Let's play a game. Welcome to Malmö.
Nej, men vad fan. Och där, ja men hela grejen är han sitter i en bil och typ en polare är strappad till baktill på bilen med hooks och grejer och liknande. Och en annan är framför bilen och typ tjejer under bilen.
Ja, invirad i taggtråd med facet under en av bakhjulen.
Ja, precis. Ja.
Strax framför vindrutetorkaren på motorhuven så är det en avstängningsknapp för hela maskineriet.
Ja, precis.
Och vad han ska göra då.
Och han sitter gorilla glued med sin rygg mot.
Precis, han är fast limmad i sätet. Och vad han behöver göra för att rädda sig själv och de andra är att dra sig loss ifrån sätet, vilket innebär att dra loss sin hud. Because we all look the same underneath. Det är liksom det ironiska bestraffningen här.
Yep, that's really gonna make him love immigrants. So what the hell?
Oh, nej, men i den scenen när alltså så gott som alla misslyckas med att rädda sig i den här filmen. Vilket är lite tråkigt, för i tidigare filmer, vad jag minns i alla fall, så lyckas folk i högre utsträckning.
Det är vanligare att de inte lyckas än lyckas, för att de vill ju visa splatter antagligen.
Ja, men här lyckas ju
ingen. Då så lyckas ju någon.
Men det blir ändå en annan spänning när det känns som att de skulle kunna klara den här. Come on! Men om det är liksom, nej men det är klart de inte klarar. Nej, de kommer inte klara. Det var väl lite det den här led av att det var så, nej, det är nog gonna make it. Men just däckgrejen där i bilen med Chester Bennington, the racist. Så när droppas ju bilen ner då, för han misslyckas med att stoppa hela den här fällan helt enkelt. Och då splashas Jon sönder i 50 000 bitar. Men det såg väldigt mycket ut som den här gamla Peter Jackson med Bad Taste.
Ja, just det.
Verkligen.
Deg som han
byggt upp. Ja, men det här plastdeg och typ cabbage som kastas omkring. Så att,
för att vara en film som siktar väldigt mycket efter att chocka så träffar den ganska fel ofta med de mest elaborate blodgrejerna den försöker sig på. De enklare blodgrejerna lyckas bättre.
Ja, det har nästan alltid varit så. En av mina favoritfällor är en person som har blivit uppspänd på någon contraption. Han har varje läm, så varje arm och ben och sen huvudet är fast i en grej som kommer bridas om. Så att hela den armen vrids 360 grader. Och sen så ska den som personen som är i rummet försöker klara 5 stycken utmaningar.
Ja, och varje utmaning räddar en bit.
Ja, precis.
Precis, och då väljer de då först vilken kroppsdel de vill vrida.
Nej, han måste lyckas varje gång typ. För att om han misslyckas så kommer sista delen som vrids om i huvudet och dör ju personen.
Jaha, okej, det är sista. Jag tror det skulle vara en sån där välj vilken bit.
Nej, jag tror bara han ska klara en serie grejer. Liksom. Mm. Så det är rätt vidrig. Mm. För där ser man i detalj när kroppsdelar vrids 360 grader runt. Mm. Och du vet, poppar armar och, ben poppar och sprids och sen huvudet såklart.
Jo, alltså splattereffekter när de är som bäst, då sitter man ju där och det där gör ont.
Och det där är ju lite liksom svårt också, för det handlar ju också om det ska vara relaterbart. Ja. Just det där, att en kropp som sprängs och flyger i ett hav av liksom blod och slamsor och cabbage och sånt. Jag har ingen referenspunkt till det alls, men typ scenen där killen för att rädda sin fru börjar rycka ut sina tänder liksom. Där sitter man ju, oh god damn. Eller om de klassiska tortyr i filmen, när man börjar lyfta på naglar liksom och sånt. Det känner man ju på ett annat sätt än ett huvud som exploderar liksom, för att det finns ingen referenspunkt medan de andra, men det, det kan jag förstå hur det känns.
Det har närmare koppling när det gäller så sinnesintryck förstås. För det är när saker exploderar, då måste det finnas någonting liksom som chockar en annars. Ta District 9 när de har en massa sci-fi vapen som splattar folk bara. De hade ändå en känsla i sig, så man satt där och man ryckte till lite när folk splattades.
Ja, för det såg ut som köttklumpar som föll ihop bara efter de hade splattat. Det var väldigt snyggt.
Men en gång om hur den här filmen failar då.
Just det. Den filmen failar ju på ytlig nivå bland annat. Att det är för starka färger i den.
Ja!
Det ser ut som skit hela tiden. Det ser jättebilligt ut. Blodet är typ rosa.
Och de här extrema färgkontrasterna med olika settings. När det liksom är typ i polishuset så är det mystiskt blått. När de är i The Puzzle Room så är det så här extremt knallgrönt. Liksom.
Ja.
Matrix 1 ställer sig där, what the fuck bro? It's too much.
Överanvänder verkligen sådana där färgfilter eller vad de kallas. Och övergångar mellan scener är jätteklumpiga ofta. När det ska gå mellan labyrintplotten och snutplotten. Och snutplotten är samma som plotten med att Jigsaw vill döda Jigsaws fru.
Snutplotten är...
Jesse Bennington, nej inte Jesse.
Mandalore
vill döda Jigsaws fru.
Precis. Och en annat som förstärker intrycket av problematiken med övergångar och sånt är ju musiken.
Den är... hemsk. En hemskt använd.
Precis. Det kanske inte är fel på låtarna i sig. Men känslan man får är att de har soundtrack-skivan bara på play i bakgrunden. Och så går det lite låtar bara upp och ner. Och ofta så är det så här opassande med att det ska vara lite läbbigt och sådär när de bara står och pratar med varandra.
Men det är verkligen en känsla av att alltså musiken är konstant närvarande på ett sätt som alltså det är inte tryckande på ett bra sätt, utan det är verkligen, det är enerverande.
Ja.
Det är liksom, de bara shove it down your throat.
Och den är inte väl tajmad till det som händer on screen heller. Den kör bara på sitt eget race i bakgrunden, så den hjälper inte till särskilt mycket. Den låter också billig.
Jag försöker komma ihåg hur det var, speciellt första Saw-filmen. Var det konstant användning av musik i den?
Jag vet att jag reagerade på musiken när jag såg den här på bio. Så jag tror att musik har använts bättre genom Saw-filmerna. Och jag hoppas, eller om jag minns rätt, att ettan hade väldigt lite och nedtonad musik.
För det är så jag minns den filmen.
För ett exempel...
Ett annat typiskt såna exempel på där det känns som att om en filmmakare litar inte på materialet han eller hon har, det är när det är så jävla mycket musik. Det är konstant. Det finns många lägen här där det borde ha varit bara miljön som talar för sig själv, om det är karaktärerna i miljön som snackar med varandra. Men det finns inte ett tyst ögonblick i soundtracket, Och det enda andra tillfället man kan hitta sånt liksom i klassisk melodram, det är ju så på operor. Liksom.
Ja.
Då det är på för att vi ska känna någonting konstant. Det vill inte, de vill inte att det ska finnas utrymme för att tolka, vad är det här? Vad är det här?
Ja.
Så det kändes som att ja, men de litar inte på det de har, helt enkelt.
Vilket är ännu en aspekt här som gjorde att det kändes som det var en tv-produktion snarare än film. Och var det är samma person som har gjort musiken för alla Saw-filmerna. Jag kommer inte ihåg vad han heter, men han var med i Nine Inch Nails ett tag. Och det var en kontrast här när de använde musiken ifrån ettan som antagligen har använts i alla Saw-filmerna, vilket är temat för när plot-twisten kommer. Plot-twist-musiken. Och den kom in här också. Och då reagerade vi ju alla liksom att wow, vad är det här? Det här låter mycket nice. Bättre än allt annat.
Jo, jag kommer ihåg att vi nynnade på den ett tag. Ja. Det är så cool shit.
Så det känns som han var väldigt lat med produktionen av musiken. Och det är något som gäller produktionen i allmänt också.
Ja.
Manuset känns lat. Skådespeleriet känns lat.
Och fällorna är lata också.
Ja.
Men, den labyrinten ser ut som crap jämfört med vissa andra. Och det finns ingen poäng med den riktigt heller. Eftersom i slutändan så händer ingenting med honom.
Nej.
Han klarar ju sig.
Han klarar sig och han verkar ju inte ha lärt sig någon,
nej,
någon läxa eller en liksom counter-läxa heller.
Nej.
Alla andra får betala däremot med hans
jävla
skit.
Ja, men det är verkligen det.
Hello Bobby, you've been a bad boy. I'm gonna kill your wife.
It's like, what? You son of a bitch.
Oh, nej, så den här filmen failade mycket. Alltså, om jag hade sett den själv så hade jag nog efter 10 minuter du vet, börjat göra någonting annat samtidigt och bara har på den i bakgrunden. Den var ju dräglig bara för att vi satt och pratade om filmen under filmens gång. Liksom.
Jo, nej, det känns ju som att det var att det The Saw brand, men de har ju inte förvaltat The brand så som de borde ha gjort.
Nej, för ytligt sett så var det en Saw-film i allting. Den hade sin twist, den hade sina funny kills antar jag. Men alla komponenter i bygget var subpar.
Ja.
Det gör att hela paketet känns helt bedrövligt. För det är inte direkt mästerverksfilmer vi snackar om här. Det är...
Nej. Det finns inga illusioner om att det är.
Nej. Så den faller så mycket djupare när olika beståndsdelarna inte når fram.
Jo, verkligen. Ja, det känns ju mer som went out with a whimper and went out with a bang.
Ja, vad... Om det skulle vara sista delen, för den heter The Final Chapter, så måste man ju ta tag i det, alla lösa trådar. Och det är ju inte så här.
Nej.
Det är för att de tycker är alla lösa trådar. Det är den där FBI-agenten som har sprungit runt i 4 filmer och hållit på att bli mer och mer galen.
Ja.
Så de känns som de räknar att så är de sista 4 filmerna. Men jag vet inte.
Nej, och i slutet så kan den lika gärna fortsätta ju.
Ja, den anknöt lite till ettan på ett korkat sätt. Och sen så, ja, den kan fortsätta. Absolut, det finns inga konstigheter.
Nej, precis.
Det känns... Jag hade alltid längtat efter att någon, det skulle komma en protagonist till. Alltså, man kan ju säga att antagonisten är en protagonist här. Men att det skulle komma en motpol till honom som skulle överleva fällorna och börja kämpa tillbaka mot honom på ett vettigt sätt. Så han skulle få en intellektuell utmaning från andra sidan.
Istället för de här jävla snutarna som de, de är ju jävla skämt hela tiden.
Precis, för det är uppenbart att snutarna inte funkar utan de är så jävla sopiga. Så det skulle behövas en vigilante motståndare till honom som skulle göra tvärtom, ett motpol till honom, men på samma intelligenta nivå.
Hello Bobby, I'm gonna give you some candy.
Thank me.
Nej, men det vore så coolt. Det längtade jag efter i varje film, att någon skulle trotsa honom och sätta sig upp och vara lika smart som han.
Precis.
Och spela spelet på samma nivå som han gör.
Och sen så kunde det bli en twist
då, att han sjunker ner själv och
Nej, men att man tror att han är i fällorna hela tiden. Men twisten är att han har spelat så hela tiden istället för tvärtom.
Det vore ju skitbart.
Hello Jigsaw.
Ja, precis. Det har ju någonting som filmerna verkligen har saknat. Att sätta Jigsaw i sin egen fälla.
Precis.
För det vore ju så balt om den här potentiella protagonisten skulle få till det.
Och det hade varit ett propert sätt att avsluta serien.
Ja, verkligen. Men han är ju död sedan länge. Så filmserien har ju skjutit sig i foten. För från de i tredje delen när huvudpersonen dör.
Ja.
Och har levt på flashbacks och ja, andra saker.
Men dör han tydligt död? Alltså?
Han blir autopsiad. Han börjar på fyran. Han skär upp honom och plockar ut en tvål som innehåller en bandspelare. Ah. Som inspirerar den här...
Okej, men har de sagt att han inte har ett tvillingbror?
Men alltså han var ju ett geni. Ja, i och för sig, han skulle kunna ha en tvillingbror.
Ja, han kan ha byggt en tvillingbror.
Ja, eller byggt om sitt face eller någonting på en död person som han har smärt.
Ja, ja, när han ändå var i farten och byggde mystiska fällor så kan han bota sin egen cancer.
Jag trodde han skulle komma tillbaka, helt ärligt. Ja. Flera filmer in trodde jag att han skulle komma tillbaka, men de... De dummade sig bara.
Ja, de släppte dem.
Ja, jag tyckte den här FBI-snillnubben var Kostas Mandelore. Inte ett fan alltså.
Kostas Mandelore är awesome.
Ja, jag har inte ens sett den där. Istället
för du måste se slutfighten.
Han fluffar sitt hår.
Han är bra på att vara en kampsportsfilms motståndare.
Kan han flexa då?
Ja, han flexade. Så som jag minns det i alla fall.
Ja, bra.
Mm. Så bra att vi bara kallar det för att flexa.
Ja, det... Även folk förstår.
Ja, folk förstår. Han kan flexa.
Ja. Jo, men det kan han. Ja. Absolut.
Ja, så Saw 7. En ganska ordentligt dålig film.
Mm.
Tyvärr inte en värdig avslutning på...
Nej.
Numera en klassisk skräckserie.
Misslyckas i det mesta. Och serien goes out with a whimper, som du sa.
Vilket är synd.
Ja. Lite överraskande också, för filmen var väldigt framgångsrik ekonomiskt sett.
Ja.
Kostade 17 miljoner att göra och spelade in 200 miljoner någonting.
Det är helt otroligt.
Ja. Mm. Så serien var fortfarande populär uppenbarligen.
Ja, undrar hur de lyckades. Trailern måste väl ha hintat mer om just Jigsaw. Original Jigsaw kanske.
Ja.
Körde någon klipp på honom där eller någonting. Oh hey, he's back!
Ja, han har varit med i varje film i flashbacks.
Oh.
Så han är kreditad på varje film.
Precis.
Men jag vet inte vad de flexade med. Det var väl lite att det var i 3D, tror jag. Det var väl det som var det stora.
3D-vågen.
Även om den här gick bra så är det möjligt att filmerna innan har gått sämre och sämre, kanske. Oh. Så de kunde säga, ja men vi cashar in den sista på 3D-vågen.
Precis.
Nu har vi köpt den här dyra kameran och allt.
Jag får vänta på Saw 4D där typ personal sitter ute i biopubliken och kastar köttbitar på
mig.
No, Bobby, slap, slap, slap.
Okej, det är om det. Mm. Så paus för musik.
Yes.
Ska jag välja låt?
Mm. Yes.
Då tar jag då såklart IV från Saw 4 soundtracket.
Ja, det är bra. Det är bra.
Ex-Japan.
Ex-Japan. Det är lite Danne-homage samtidigt.
Ja, just det. Jag gillar Ex-Japan. Och jag gillar Saw. Jag säger IV där.
Ja. Mötespunktet.
Ja.
Så, vad heter han? Porsches ljuva sång fadar in.
Ja.
Okej, jag kan passa. Puss. Jag vill också gå på tå. Åh nej, den har inte pausat. Mm. Det var faktiskt den första jag såg. Jason Takes Manhattan.
Ja, ah, den.
Ja, jag gjorde återbesök till den här om året. Och den är ju fan helfestlig.
Shit.
Den är helfestlig.
Men är det den där han slår av huvudet på en boxare?
Ja, precis.
Ah. Han går över The Hudson River.
Ja.
Ah. Han går fan typ över Atlanten.
Ja. Ah. Den är bra, riktigt skön. Den har många bra kills också.
Mm.
Som en... där han tar en bastusten och trycker ner den i magen på en kille som ligger och bastar.
Och sen, är det, men det är den sista ordinarie Jason-filmen. Nej. Sen kommer väl när han är i rymden.
Ja,
typ Freddy in Space, du vet inte.
Jag tror det kommer nia kanske.
Jason X.
För Jason X, det var väl den i rymden?
Ja, det är väl den i rymden. Ja.
Och det borde väl vara tian då, rimligen.
Precis.
Så det var den sista ordinarie.
Ja.
Och Freddy vs. Jason.
Sen kom Freddy vs. Jason.
Ja.
Precis. Och sen så kom Friday the 13th. Alltså...
Ja,
den nya, ja, som är typ remake.
Jag har inte sett den. Men jag antar att den... Eller har jag sett den?
Jag tror.
Nej, jag blandade ihop den med Texas Chainsaw Massacre remaken.
Mm.
För den var ju hemsk.
Ja. Jag har inga minnen av den.
Ja. Jessica Biel är huvudperson.
Ja, Jessica Biel. Och det borde ju alltid vara en redeeming quality i en film. Så då måste det ju varit en skitfilm.
Precis.
Nej, den hamrar verkligen in att det finns ingen rättvisa här i världen. För att från första bildruta som Jessica Biel är med så vill man att hon ska dö. Men hon dör aldrig!
Shit, vad är det här för film?
Motorsågsmassaken remaken, den är deprimerande att se, för det finns ingen rättvisa.
Ja, det är klart, hur byter man ut Dennis Hopper egentligen?
Dennis eller, Hopper?
Ja, är det inte han som är med i originalet Texas Chainsaw Massacre?
Är det han som är Leatherface eller?
Nej, är inte han familjefarsen?
Nej, jag tror inte han är med i den.
Jo, är det inte Hopper?
Nej, ser ut samma.
Jag har fan med det.
Har någon av er sett den här Fredag den 13 remaken då?
Jag har sett... Oh, jo.
Nej, den har jag inte sett.
Jo, jag har nog sett den, eller delar av den. Mm. Bara att jag blandade ihop den med alla andra skräckfilmer där ungdomar går till en cabin för att festa och så blir de mördade för att de tycker om att festa. För det är någonting och så är det mörkt och så blir det strömavbrott och de är ute vid en cabin och så börjar de bli mördade.
Men den är säkert sådär mindre gory än vad den borde vara för att kunna ha mass appeal på den.
Ja, det var det säkert. Jag minns inte. Mm. Jag minns bara att de festade och så blev det strömavbrott och så började han bli mördade.
Mm.
Och det var någonting med att de skulle bada i Crystal Lake, så det måste ju för fan ha varit den.
Det måste vara.
Ja.
Ja, någon dag ska jag också se den.
Ja. Mm.
Men for now så är det Paranormal Activity 4 som gäller.
Ja.
Give us the spiel.
What is the spiel of Paranormal Activity? Ja, alltså hela, vad ska vi säga, Paranormal Activities gimmick är ju den här found footage. Som är, för den som inte vet vad found footage är, det är tänk Blair Witch Project i princip.
Mm.
Där det är tanken att men någon har filmat någonting. Och sen så har de blivit mördade, till exempel i en skräckfilm. Och så hittar någon själva videobanden som visar händelserna upp och till och med själva mordet eller händelsen med stort
på. Och en grej med de här grejerna, det ska ju vara inspelat någonting vanligt, säg. Eller att det är övervakningsinspelat från ett rum. Och sen mitt i natten så ser man någonting mystiskt som händer i rummet.
Precis.
Och det är filmat med kameror som folk har också. Proffskameror.
Precis, så just Paranormal Activity så är det ju... Ja, men det kan vara deras videokamera, det är webbkameran på datorn eller inbyggda kameran på datorn till exempel.
Mm.
Och hela konceptet i de här filmerna, i början var det att någon tror att det spökar i huset eller att det händer mystiska grejer i huset. Så de slår på sin datorkamera eller videokameran och spelar medan de sover. Och allt eftersom så börjar de märka att det händer knasiga saker på film.
Mm.
Och sen så börjar de bli påhoppade av mystical thingies, helt enkelt.
Ettan såg ju jag och Stefan i onsdags.
Mm.
Och jag gillade den ändå.
Mm, jag gillade den också. Jag blev intresserad av att se de andra.
För den hade en lagom takt på spökscener och vardagliga scener. Och en eskalerande spänning.
Mm.
Jag tyckte den hade hyfsat bra pacing. Ja. Den var egentligen bara en aningens tråkig i början med att vardagsscenerna kändes helt meningslösa.
Ja.
Men då hade den ju längre avstånd mellan spänningen liksom.
Ja, precis.
Och det kortades ner successivt.
Ja. Jo, och det är också jag ska känna tecknande för Paranormal Activity att allting eller inte utspelar sig oftast i ett hus eller runt ett hus av något slag.
Mm.
Och det är just den där skräcken i vardagslivet som är själva poängen. De är nästan aldrig i obekanta miljöer eller sånt som känns mystiskt.
Mm.
Det är alltid liksom att ja, men det är ett vardagsrum, det är ett kök, det är ett sovrum.
Ja.
Det kanske är precis ute på verandan. Sådana saker.
Både tvåan och trean var i ett hem också. Precis.
Ja, precis.
Och fyran är ju också det.
Mm. Så att det är alltid liksom skräcken i en väldigt bekant miljö helt enkelt.
Ja.
Är det alltid ett lyxhus också? För det har det varit i ettan och fyran. En riktig mansions.
Alltså det är alltid the American Dream House. Mm. Det är alltid ett stort hus. Liksom, där.
Det behöver ju vara stort för att det ska vara intressant på film. Så inte för få rum.
Ja, och det är det vi snackade om. Att, fan, är det en etta så är det inte så jävla spännande. What was that? Oh, it's just a ghost. Right there. Yeah, it's right there in the corner. Yeah. Oh, okay, cool. We need to move. Så det är väl lite därför. Men så det är väl det som är signum. Found footage i kombination med hemmamiljö eller väldigt bekanta miljö.
Ja.
En plats där du borde känna dig säker helt enkelt.
Ja. Och många av skräckmomenten är saker som händer i vanlig vardag också.
Mm.
Man hör ett konstigt ljud mitt i natten.
Mm. Mm.
Eller en dörr slår igen av vinden.
Mm.
Eller någonting man la någonstans är inte där man trodde att det var.
Ja, precis. Och det är ju sånt som händer. Ja. Där. Fan, la jag inte kniven där?
Mm.
Oh, nej, okej. Okay. Jag antar att jag la den i ett helt annat rum. Oh, well.
Mm. Och det gör ju att det är rätt svårt att få till kanske spänning i det här. För alltså, ettan tycker jag lyckades med det.
Mm.
Helt klart. Fyran tycker jag lyckades sämre med det. Ja. För att det var en mycket högre dos av triviala grejer som hände under en lång tid, tycker jag.
Mm. Mm. Men jag vet inte varför de gick riktigt den routen. Jag kan tänka mig att om det här hade varit den första Paranormal Activity-film jag hade sett så skulle jag tycka att this is nice.
Mm.
Men eftersom jag hade sett de tre tidigare så kändes det som att varför rampar de upp så sakta?
Uh-huh.
Helt enkelt. För det var liksom när någonting flyttar på en stol till exempel.
Uh-huh.
Okej, okay, men nu har det ganska lång tid av filmen gått och vi börjar förstå vad som pågår.
Uh-huh.
Det borde hända någonting mer dramatiskt.
Särskilt när, om vi ska gå till upplägget av den här fyran då.
Mm.
Det första vi ser är lite wrap-up av det som hände i tidigare filmer.
Mm.
Den första då blir typ tjejen i ett förhållande besatt eller vad man ska säga.
Mm.
Ja, och försvinner. Och i tvåan, det var ju tvåan va?
I tvåan, precis. Ja. Då kommer hon.
Då kommer hon och kidnappar ett barn.
Mm. Mm.
Men han är väldigt liten också.
Ja, ett precis. Nyfödd. Han är nyfödd. Och bebis i alla fall.
Ja. Så vi får redan etablerat att den här plotten kommer fortsätta.
Mm.
Men, och även i filmen som följer så får vi etablerat ganska tidigt att ja, för den utspelar sig typ 5 år efter The Events i tvåan.
Ja, precis. Ja.
Det är en creepy kid som lever i granne med vår huvudfamilj.
Ja.
Och då tänkte vi ju direkt att ja, men det är unga som blir kidnappad.
Precis.
Ja. Och så vi förväntar oss direkt att det ska börja hända grejer.
Mm.
Men det tar jävligt lång tid.
Ja, det gör det.
Mm. Familjen vi följer, det är en slumpmässig familj. Föräldrar, inte separerade, men de har lite knakigt mellan varandra. De har svårt att kommunicera. De pratar knappt med varandra alls.
Ja, det fångar de ganska bra i filmen faktiskt.
Ja, jag tycker deras det.
Avsaknad av vettig kommunikation så att säga.
Ja, det är många fler skådespelare här än det var i första i alla fall. Ja. Jag ska jämföra de två, vilket är rätt kul för det har ju gått ganska en del tid ändå.
Ja.
Och de är ju väldigt lika varandra.
Ja, precis.
I struktur och så.
Mm.
Och de är ju... Det jag tänkte på i ettan så var det väldigt lite fokus på allt någonting annat än just spökena som de var utsatta för.
Ja.
Det var lite att de bråkade med varandra, men de bråkade mer om att spöket var där.
Ja, ja,
och att
precis.
De skulle sluta filma och hålla på och larva sig ut. De skulle försöka fixa
det. Därifrån,
ja.
Ja.
Men här är det mer vardagslunk väldigt mycket i filmen också.
Mm.
Att de ja, tonårsdottern har en pojkvän, eller vad man ska säga.
Jo, nej, men
det... snack om det.
Ja.
Och de håller på att skämta runt. Morsan och farsan håller på att bråka lite grann. Mm. Yngsta grabben är... Han spelar fotboll ibland och sådär.
Ja. Yngsta grabben är 6 år. Det visar sig att yngsta grabben är adopterad också. Mm. Sa de någonsin varför eller hur? Eller så?
Det är möjligt att nej, båda är adopterade.
Ja, ah, okej.
Okay. Alltså det framgår inte,
nej,
av filmen. Men det tycker jag också är passande för tanken att det ska vara att de bara vardagsfilmat lite och sen så börjar filma den där specifika.
Ja, för de gör ju en grej av att försöka inte prata om att det är adoptering, utan att för att det tar bort från det här att vi är en familj, spelar ingen roll hur vi blev en familj. Mm. Vi är en familj nu.
Jo, och sen också just aspekten att filmerna, egentligen allihopa är ju filmat på sånt sätt att ja, men det är ett snapshot från en viss tidpunkt i familjernas liv. Ja. Och som ett snapshot så finns det ju ingen anledning att de plötsligt, oh by the way, min son är adopterad. Jag vet, jag var där när vi adopterade honom. Hur snackar om det? Det är kind of weird.
Ja, den där fällan att försöka få in exposition på ett bra sätt, ja, sån här, det är svårt.
Jag tycker fyran fick in exposition på ganska bra sätt.
Mm.
Till exempel när det gäller att föräldrarna är osams.
Mm.
Det, i början av filmen så är de ute på en äng av något slag efter att lillgrabben har haft en fotbollsmatch.
Mm.
Och de har picknick liksom. Och så ser man lite snabbt att de inte är riktigt sams med varandra. De börjar liksom tjafsa lite smått.
Mm. Mm.
Inte så att de skriker, utan man ser att de håller på.
Ja, liksom,
det är på gång. Och dottern snappar upp på det direkt. Och säger till lillgrabben liksom, ah, kom, jag ska visa dig en grej.
Mm. Ja.
Det var en ganska snygg scen, tycker jag.
Ja, jo, precis. Och den hade ju lite sådana små moments här. Var jag med, som när farsan började se att mystiska saker hade hänt. Typ så. Vad var det? En kniv som inte var där var plötsligt i matbordet eller i köksbordet. Och sen, vad fan var det där för? What the hell was that? Och så kommer frugan ner, för det är typ, vad kan det vara, 2 på natten?
Det är alltid 2 på natten.
Ja, inte 2 på natten! Men det är alltid 2 på natten.
Precis. Farsan har hört något konstigt ljud i nedervåningen.
Ja.
Och så går han ner för att kolla vad det är. Och det är typ en dator i köket som har slagit på sig själv.
Det låter konstigt. Det surrar och...
Ja, han stänger av, den går iväg, den slår på sig själv igen. Han håller på att titta på den en stund och den filmar ju honom också, så man ser hans face ganska nära, han lutar sig fram. Vi vet från tidigare filmen att en kniv har bara flygit upp mot taket helt plötsligt, medan morsan höll på och hackade lök.
Precis.
Och så helt plötsligt ramlar den ner.
Precis.
Ja, den träffar ju inte honom eller någonting, men han blir väldigt skärrad, förvirrad.
Ja.
Frugan kommer ner och... Men hallå, vad håller du på med mitt i natten?
Ja, men det är verkligen inte 2 på natten. Ja. Så bara, vad fan, såg kniven? Nu är det ingenstans. Men kom upp och lägg den. Men kniven, nu är det ingen... Men kom upp och lägg den. Inte på.
Hon lyssnar inte alls på vad han säger.
Så det är sån där... Det hade kunnat vara så dåligt i en skräckfilm.
Mm.
För det blir så att de ignorerar problemet som är helt uppenbart.
Ja.
Att det är spöken typ som står och tappar dem på axeln. Men här funkar det faktiskt.
Ja. Ja, den ser nog också ett exempel på hur deras relation kändes naturlig och äkta i hur de spelade också.
Precis. Så att det lyckades de faktiskt.
Jag gillade kameravinklarna i den här filmen. De hade ju, de skiftade efter ungefär halva filmen, så skiftade de lite grann hur de valde att filma filmen. Eftersom det är ju fan footage, så är det alltid ett problem man måste lösa. Vad ska motivera karaktärerna att ha med sig en kamera just nu? I början av filmen är det så att deras iPhones alltid verkar spela in.
Ja.
Alltså de går runt med dem hela tiden och filmar med dem.
Ja. Och det är deras iPhones hela tiden och typ Skype hela tiden.
Ja.
Så de konstant spelar in på också.
Precis.
Men sen riggar de i slutändan en infraröd kamera i vardagsrummet. Och sen slår de på automatisk inspelning på alla laptops.
Mm.
Så då får man lite schyssta vinklar.
Ja. Likt ettan, för i ettan så har de statisk kamera i sovrummet. Mm. Större delen av filmen är den där statiska kameran i sovrummet.
Mm.
Så är det väldigt snyggt framat. Ja. Med att man ser typ en dörröppning i ena kanten och något annat intressant i andra kanten.
Mm. Ja.
Så man sitter när det är de där scenerna, för att varenda klipp introduceras med typ att det är natt 7.
Ja.
Klockan är 2 på natten.
2 på natten.
Ja. Man sitter där och stirrar in i den där dörröppningen hela tiden.
Förväntar
sig att någonting ska komma där.
Ja. verkligen.
Och det är ett snyggt sätt att skapa spänning bara med hur chasset framade. Mm. Jag tycker det funkade ettan. Mm. Och den här fyran gör ju liknande sak.
Mm. Jo, och de andra filmerna gör det också. Så att de har ju etablerat väldigt tydligt bildspråk för den här skräckfilmserien helt enkelt.
Mm. Ja. Jag kunde ju aldrig tänka mig att en film som hade en Xbox Kinect som sin gimmick skulle vara bra.
Ja.
Och det funkar hur bra som helst.
Vi måste prata om den. Det var en riktigt cool grej med den här filmen. Och vi lärde oss någonting.
Ja. Det var edge of fun.
Xbox Kinect funkar med att den typ strålar ut massa prickar över hela rummet. I en frekvens som vi inte kan se.
Ja.
Men en infraröd kamera kan se det. Så den där infraröd kameran, det är sådär klassiskt att det är grönt. Och man ser liksom,
grön night vision.
Ja. Men man ser alla de där prickarna också. Ja. Så rummet är helt plottrigt av prickar som beamas ut ifrån Kinect-apparaten.
Det ser verkligen ut som en disco-himmel.
Ja, det är skithäftigt.
Ja. Och det här blir en teknik de använder för skräckfaktor också förstås.
Mm.
För när man ser folk, då ser man hur prickarna liksom förvrängs.
Mm.
Och så ser man dem lite grann. Och man ser också spöket. Spöket förvränger prickarna!
Ja, bara prickar.
Precis. Och det var riktigt coolt.
Och det är någonting med att det här Kinect interfacer med andevärlden lite grann. Ja, men de gick ner på natten, de här som var besatta, och tittade på den här Kinect-kameran. Den strålar ju ut verkligen när man lyser på den med infrarött. Så ser det ashäftigt ut. Det ser som en stjärna som lyser. Typ.
Ja, det verkligen vibrerar på ett kusligt vis.
Och det var schysst också. För det var ett sätt att visa att saker och ting händer och är konstiga utan att man behöver zooma in på detaljer. Man kunde visa mer subtila förändringar i miljön.
Alltså shit, det är ju en till grej som visar att Kinect talar med andevärlden.
Mm.
Det är att lillgrabben gick ner för att stirra upp mot Kinect-kameran hela tiden.
Ja, det var det
jag menade.
Ja. Wow. Ja, en grej som jag tyckte var intressant också med att använda den statiska kameran och den vardagliga kameran som datorkamerorna och sånt.
De fortsätter ju använda mobiltelefonkamerorna och
Men som jag tyckte var smart, för de har ju satt typ laptopsen i en väldigt specifik vinkel så att det filmar hela rummet liksom.
Ja.
Och när någon går fram och säger, vad fan, är det något fel på datorn? Så knuffar de ju skärmen lite grann och det gör ju att kameran vinklas lite uppåt och då ser vi plötsligt inte lika mycket av rummet. Och då blir det så här, shit, är det någonting som kommer där? Är det någonting som kommer hända bakom honom? Jesus Christ! Turn around! Det är ingenting.
Ja, men det är till bra ett exempel på hur kameraanvändat inte det här skapar spänning.
Ja, och allmänt är det att när någon går fram till kameran två på natten, då täcker ju deras kroppar hela synfältet. Nu kan inte vi se rummet. Vi ser bara de som täcker rummet. Och vem är det som kryper upp precis bakom dem? Oh my god, turn around! Och så är det ingenting. Så det var faktiskt väldigt smart användande. Och det har de ju i de andra filmerna också. Att det blir en annan spänning när de går fram till kameran för att fixa med någonting. För då ser vi inte vad som händer bakom dem.
Filmen har en katt också. Och katten används i lagom dos.
The cat scare.
Ja, precis. Och katten är väl lite charmig också.
Han vill alltid vilja fly från filmcrewet.
Ja, det är verkligen så att de typ kastar in katten på något vis och hoppas att den gör rätt.
Filma katten! Och så springer den
iväg.
Det är en scen där tjejen har katten i knät. Och katten går direkt. Katten vill inte vara där.
Ja, det är ju samma när hennes pojkvän är där i soffan och snackar med katten. Den drar ju på en gång.
Ja, han sätter sig bredvid katten i soffan och katten drar.
Det måste ju vara ett improv-katt.
Ja, jag tror det också. Jag undrar hur många shots i den här filmen som är sådana som... Det blir bra helt enkelt och så fortsätter det med.
Jag ser den allmänt. Undrar hur mycket som improviseras egentligen.
Ja.
För både ettan och fyran tycker jag att mycket känns naturligt och spontant.
Mm.
Och alltså det är no-name actors, men jag tycker de gör ett ganska bra jobb generellt.
Ja. Mm. Och jag tycker det är också seriens styrka att det är no-name actors. Jag tror nästan att det behöver vara det.
Ja,
för skulle man se att där går Anthony Hopkins och Emma Thompson och Justin Bieber the man, liksom.
Jennifer Lawrence spelar dottern.
Jennifer Lawrence och dottern och Beyoncé som deras bästa vän.
Wow.
Ja, Nej, men det behövs ju för att få mer känslan av att det är vanlig hemfoto.
Mm.
För autenticiteten, citationstecken.
Ja, precis.
Men det här typen av film ställer ju otroliga krav på skådisen också.
Mm.
För att de måste stå och se rädda ut för absolut ingenting som händer.
Mm.
Och det måste vara trovärdigt.
Ja, just reaktionerna måste ju vara... Vi måste kunna relatera mer. Det kan inte vara filmskrikeri bara.
Nej, och det måste vara proportionellt med det som verkligen händer. Ja. Det ramlar ner en bok från en bokhylla. Visst, det är jävligt konstigt. Men det är inte det mest konstiga man har varit med om.
Nej.
När man är 30 plus.
Nej.
När kniven bara försvinner direkt. Mm. Hon vänder sig om och kniven bara åker upp. Mm. Det är också sådär att, va? Kniven var ju här. Jag vet att jag la den här.
Ja.
Men den första tanken är inte, oh my god, du spökar!
Tösta sig ut genom fönstret.
Nej, första tanken var, jag trodde jag la den här.
Ja.
Jag måste ha lagt den någon annan. Men var är den?
Ja.
Var är den?
Och det var ju verkligen det som var en reaktion. Det kändes ju propert. Vad fan?
Ja, hur man liksom ler lite åt sig själv. Så, jag är så dum.
Ja.
Jag gör inte knivar. Bra.
Fan också. Jag hittar den sen. Det är lugnt. Jag fixar. Annat. Och det var också en sån där bra grej. När... alltså tjejen och hennes pojkvänner, de skulle visa föräldrarna sitt footage.
Uh-huh.
De hade ju typ, de hade sett via Kinect-kameran att någonting knasigt hade typ farit förbi skärmen.
Mm. Precis. Det var inspelat
när tidigare nätterna.
Lillgrabben var nere och så
precis.
Är det någonting som svischar förbi bakom lillgrabben.
Precis.
Ja. Och de tycker att det är jättekonstigt. Och det verkar som att de ändå är övertygade om att någonting hände där. Det var inte bara en glitch.
Mm. Nej, precis. Utan de verkar vara inne på just det här med lite, fan, det är någonting mystiskt.
Ja.
Och så kommer farsan in och de ska visa honom det förr. Så han kollar på den och han bara, fan, alltså, det är en sån dum shit. Fan vad ni kan med era teknologier och grejer. Och så drar han därifrån.
Ja, liksom. Jag bara garvar åt det liksom. Det är ju fantastiska.
Rullbrädor och photoshops.
Och det var reaktionen man förväntar sig.
Ja, men det var så bra exempel på just det här när man inte skriver av föräldern som har, men det är den där världen som aldrig förstår någonting, utan det känns som en trovärdig reaktion. Okej, ja, kidsen har antagligen hållit på med sina datagrejor. Och det är inte lika dismissive som, nej, men du bara håller på. Gå och ät ditt godis och spela ett tv-spel. Play your hindindu, liksom. Så att det tyckte de hanterade väl också faktiskt.
No, jag gillade alla skådespelarna i den här filmen.
Mm.
Ja.
Även kidsen faktiskt.
Ja.
Ja.
Det var nog för att de inte skådespelade.
Precis.
De gjorde nog någonting helt annat och sen så blev det skådespeleri.
Ja. Vi måste nämna lillgrabben.
Mm.
Dels, det finns ju två barn i den här.
Ja.
Det är den här mystiska barnet som är granne.
Grannen, jag vet han, Robbie.
Ja. Och mamman är borta hela tiden. Eller typ sjuk.
Mm.
Ja. Så de låter barnet bo hemma hos dem.
Mm.
Och det barnet har frisyr ifrån The Shining, pretty much.
The Shining, ja.
Ja. Och vem var det av er som kommenterade det?
Ja, det tror jag gjorde.
Det
var väldigt likt honom.
Det var väl spotet där. Och vi tänkte det att, undrar om det är en referens eller inte. Men sen senare i filmen så är lillgrabben i familjen liksom cyklar runt i huset med en sån där
trike.
Så då var det verkligen de callback till Shining, helt klart.
Definitivt en Shining callback.
Ja.
Och det var ett bra sådana exempel på, för vid det här laget så har mystiska grejer verkligen börjat hända, det är uppenbart.
Ja.
Och kameran ligger statiskt på köket och så hör man de mullrande som brukar vara kännetecken på att nu händer shenanigans. Och då kommer grabben på sin trike.
Det var snyggt.
Just a kid on a bike.
Och apropå mullrande och sånt där. Om man jämför med Saw 7 då. Så 3D, The Final Chapter. Så är det ingen musik någonsin i de här filmerna.
Nej. Det enda i musikväg är både ettan och fyran. Och tvåan och trean har väl också det.
Ja, precis. Så
det är det att det kommer ett mullerljud. Mm. När det är spökdags.
Mm. Det är liksom droning som ligger i basregistret.
Och det är nästan som om att det börjar bli fel på ljudupptagningen på kameran som används.
Precis, det är inte musik riktigt.
Nej.
Det är en drone liksom, på något sätt.
Och jag tycker den dronen är effektiv. Den var det i ettan i alla fall. här i fyran. Men det var för mycket ju.
Ja, jag tyckte den användes bättre här faktiskt. För att den användes på dagen också, vilket kändes sådär, shit, dagen.
Fan, på dagen.
Och den användes inte lika ofta heller. I ettan var det varje natt, var det där ljudet, någonting hände. Någonting tog slut. Och här var det liksom lite, man visste aldrig riktigt när skräcken kom.
Grejen är, problemet jag har, det är inte The Drone i fyran. Problemet jag har är att det är för många små spöktricks som händer under filmens gång. Det är det jag har emot den. Om vi ska börja prata om problemen med filmen. Den var längre än vad det behövde vara.
Ja.
Och det är i meningen att den rampade inte upp sin dramakurva tillräckligt snabbt. Det var inte en jämn eskalering i spänningen, utan den stod ganska still lång tid i mitten av filmen.
Och jag tror att om det här hade varit första Paranorman, eller Paranormal Activity jag hade sett, så skulle jag säkert tyckt att det var skitbra att den tog den tid den tog på sig. Men eftersom jag hade sett dem tidigare så kände jag att när kurvan börjar så fan, låt den rampa upp lite fortare.
Särskilt när filmen har börjat med att nu ska det fortsätta här med den här häxplotten eller vad vi ska säga.
Precis.
Vi har två scener där böcker ramlar ner av sig själv ifrån bokhyllan.
Just det, det kändes dumt.
Det borde ha varit noll sådana, tror jag faktiskt.
Men om det inte var en viktig bok heller. Man trodde att
man skulle slå upp på någon sida eller något.
Oj, det var den Necronomicon vi hade i bokhyllan. Men nu var det bara en bok, typ ett lexikon eller någonting.
Ja. Det var ett exempel på där det kändes som att spökena bara var douchebags. Det var för många liksom hyss. Spökhyss snarare än att de gör någonting. I ettan så kände det som att det började med hyss och sen blev det hela tiden någonting.
Jo, för det var helt okej när Lösen och spökena, eller i de andra filmerna speciellt, så hyssade den omkring med barnen, eller fick dem att liksom begå små grejer som blev farligare och farligare. Så där it made perfect sense, för då blev det ju sådana aspekter att även om tricket inte var så läskigt för en vuxen, så var det fortfarande they're warping the mind of a child. Så det var liksom fortfarande den skräckfaktorn, att de liksom lurar in barnet i det här demongrejen liksom. Så det funkade jättebra. Men här så var det liksom att kasta bok, det sa jag, ja, men jag väger 100 kilo muskler, vad gör en bok liksom? Så då är inte det samma skräck på det sättet. Men så tyckte jag om att man fick se lite av deras vardagsliv och sådana grejer, fick pussla ihop. Det skapade ju verkligen den stämningen av att det är skräck i det som borde kännas säkert och tryggt.
Jag tycker karaktärerna etablerades bättre än i ettan. Man kunde känna mer för de här karaktärerna, vad man ska säga.
Ja, alltså, du satt ju och hoppades på att det skulle bli en plott där. Han var arbetslös men hade lurat henne att han var en framgångsrik stockbroker.
Ja, precis, i ettan. Ja,
men det skedde ju aldrig någonting sånt. Nej. Det är alltid snack om spöken. Eller bråk om spöken. Eller du vet, vara rädd för spöken. Det var de enda scenerna.
Här i fyran så hade vi ju en härlig liten subplott om hur tjejens flickvän vill ligga med henne.
Nej,
så pojken. Pojken.
Ja, precis.
Och det är någon gång när de skypar när han försöker övertala henne och visa brösten. Det är bara en boobie, som man säger. One boobie.
Just one. That's like half as bad.
Men hon hade hela tiden honom på en distans liksom. Hon var en väldigt good lady, om du säger.
Ja, hon var superskärmig också.
Jag håller med. Men det var en rolig sån där aspekt som hela tiden fanns i deras relation.
Ja, precis.
Man fick ju känslan av att det var en ganska sträng familj också. Utan att de egentligen sa det. Det var inte något som kom in och jag är sträng. Städde upp ditt rum.
Daughter, you are disappointed.
You're grounded.
När man märkte det istället av att morsan dammsög jätteofta. Jätteofta, men hon var inne och dammsög i en scen och sådär. Och då förstod man att okej, hon gillar att hålla rent. Hon hade en lista på kylskåpet med ordningsregler för familjen.
Ja,
så att man inte skulle vara en tarvlig kis.
Och att allt var så här tyst vid matbordet egentligen. Lite tryggt.
Ja, det var väldigt rent och prydligt överallt hela tiden. Allting hade sin plats. Det var alltid frukt i den här matskålen i mitten av köket.
Alltså jag tänkte, deras kök var ju enormt.
Ja,
det var alltid prydligt där.
Ja, absolut.
Men jag tänkte bara, vissa saker bytte plats i köket över dagen också. Så de har verkligen ansträngt sig för det.
Skapar känslan av att det är folk som bor där.
Ja, och jag tycker det här huset kändes som ett hem.
Speciellt i ungarnas rum och sådär. Där funkade det bäst. För det var bra att det var superordning i vardagsrummet. Stökigt i lillgrabbens rum. Och sen lite såhär tonårsaktigt i tjejens rum.
Jag blev positivt överraskad av den här filmen. Jag hade väntat mig att den skulle vara total dynga.
Att den skulle följa klassiska skräckfilm-sequel.
Precis. Trots att det är stort sett samma film som ettan. Så vissa saker är klart bättre. Vissa saker är sämre. Men det är ändå helt okej.
Okay. Ja, ändå lite obehaglig ändå. Även fast man är härdad som man är.
Ja, precis.
Så är det ändå lite obehagligt. Och jag tycker det är skitbra.
Och det känns lite konstigt att säga att det här är en helt okej okay film. För att de är extremt billiga att göra. Och de tjänar så jävla mycket pengar. Så det här är ju verkligen en sån där license to print money machine. Som de cyniskt trycker ut. Från du vet, executive perspektiv.
Precis.
Men det hamnar i händerna på folk som ändå vill göra någonting. Det är inte helt cyniska produktioner.
Nej, och det är det intrycket man får. Just genom att men hur den är filmad, hur den ser ut visuellt. Och just att det är en snapshot in the life of, inte massa onödig exposition, utan det känns som det är en familj som det händer någonting jävligt problematiskt med.
Och just det att den har hänsyn till detaljer, som möbleringen och sånt där. Spänningen kanske inte lyckades lika väl som i ettan, men hej.
Ja, nej, men jag tycker definitivt att den har ändå spänning. Den är ju ändå damn it, look behind you! Just a kid with a knife.
Om den hade varit, alltså, båda de här filmerna vi har sett idag är ju 90 minuter. Och det är den längden de här filmerna borde vara.
Det finns inga anledningar att göra dem längre.
Det är en viktig detalj som är också rätt med den.
Absolut. Jo, och sen en sak som de lyckas med, som annars brukar vara problematiskt också när det gäller familjeförhållanden och sånt, det är ju relationen tjejen och killen, alltså pojkvännen då. Att det kändes ändå som det var köpbart varför de två var med varandra.
Just det.
Det brukar ju vara ett problem annars i nästan all sån
här fiction. Han är en bro-dude. Hon är ordentlig.
Precis. Och varför är hon en bro-dude? Ja, men för att han är bro-dude. Behöver du veta mer? Go Broncos.
Ja, det kändes ju som de verkligen, de var ju verkligen kompisar.
Så att det var coolt. Men det är en sån där detalj som lägger till lite extra när allt rör igång, så att säga. Sen är det dramakurvan som skulle varit lite tajtare helt enkelt. Det behövs inte så många böcker och små hyss.
Jag vet inte. Nej, jag måste säga att jag tycker att det är helt okej. Det känns som en film som jag borde hata egentligen.
Alltså, jag såg screenshotsen från första filmen när du sa att du skulle se den. Så kollade jag på lite screenshots. För, vad är det här egentligen?
Du sitter ju bara i sovrummet och sover.
Ja, men då såg det ut som fan, det är någons hemmafilm. Det är bara ut som skit. Och det går det sen att se hur tråkig ut som helst. De ser ut som vanliga människor. Men redan efter 5 minuter så var jag inne i det hela. De pratar ju som på riktigt.
Ja, precis.
Och det är någonting kusligt hela tiden.
Och sen ettan är ju en sak. Sen när det börjar komma en massa uppföljare, så förväntar man sig att de kommer bara capitalisa på gimmicken och faila med allting annat.
Precis. Det känns ju som att men då är det väl 4 demoner den här gången istället. I ett slott, antar jag. Liksom. Så att det är med ett filmcrew, antagligen. Och det var ju det som var, för att när jag såg reklam och sånt för den här filmen, jag såg något klipp på någon sån där, du vet, late show med någon. Och jag sa, det är folk som sover. Who gives a shit? Och de bytte kanal. Hur kan det här vara the horror hit that's sweeping the nation?
Ja, det är svårt. Sold idé sådär. I kort klippformat.
Ja, det är verkligen. Och sen är Danne och jag kommer inte ihåg hur vi började kolla på. Men det var någon sån där, okej, vi har inga filmer kvar att se överhuvudtaget.
In the bottom of the barrel. Precis. Så väntar någons heminspelning.
Ja, men det tycker jag. Inte ens SpongeBob finns kvar. Och så men vi slår väl på den här. Jag har hört talas om den och grejen. Så 5 minuter in, som sagt. Och satt vi Hej, nej, not that bad. Det är pretty good. Det var lite kusligt. Ja, eller hur? Mm, mm.
Det där definierande ögonblick på ettan, det är att en av de första spöknätterna, mm, dörr till sovrum rör sig lite av sig själv.
Ja.
That's it.
Och det är skitlärd.
Ja. Lite drone-hander och sånt. Ja, och sen så, ja men shit, har de inte en tvåa? Jo, ja, men jag laddar ner den nu. Vi måste ju få reda på vad som händer. Ja, det är sant.
Alltså någonting med de här filmerna, eftersom det är found footage, och det gäller ju även Blair Witch,
mm,
det är svårt att få till ett slut.
Ja.
Just det. Svårt att få till ett avslutande slut som är spännande och allting. Precis. Eftersom på något vis så kommer kameran flyga åt skogen eller någonting.
Ja.
Så att både ettan och fyran slutar ganska abrupt.
Ja. Mm.
Jag vet inte hur det är med tvåan och trean.
Spoiler inte för mycket. Jag är inte taggad på att se det.
Ja, jag ska inte spoilera.
Ja, men tvåan fick mig se slutet på i början. Mm. På.
Ja, just det. Så det vet
jag. Den slutade.
Mm.
Tvåan, ja. Det kanske var för att vi var inne i svängen då. Men den kändes verkligen när slutet kom.
No. Jag gillade slutet på fyran faktiskt. Jag gillade det mer än slutet på ettan.
Mm.
Men fast det var egentligen samma, fast gånger tusen.
Ja.
Nej, men en grej med slutet på fyran mot ettan var ju att alltså i ettan så var det lite slumpmässigt. Vi visste inte, hade ingen pejl på spökena, vad de ville och vad som skulle hända. Förutom en detalj. Mm. The target scope, ja, var ju på killen.
Ja, precis.
Men vi visste inte hur hennes relation med spöket var eller någonting.
Nej.
Här i fyran, här är det ju nu en övergripande plott igång,
mm,
med att det finns typ häxor och grejer.
Ja, precis.
Som har någon slags agenda.
Ja.
Och det kändes som en rolig eskalering sen, mm, i finalen. Mm. När de liksom kutar in i The Witch's Lair. Och vi vet att det är det. Så det är verkligen, holy shit, vad kommer hända nu? Vad kommer hända nu? Oh my god!
Och det är first person kamera där. Nej, snyggt.
Mm. Men det är verkligen så där, wow. Du håller på och springer och försöker rädda ditt liv med kameran.
Ja, glöm inte kameran på bövlet.
Det händer faktiskt mer sällan än man skulle tro i sån här, i den här filmen.
Mm.
Och i man först också, att man suspendar disbelief för att köpa att de verkligen går runt med en kamera. Men det känns ganska naturligt, oftast. Däremot ibland när det är totalt kris, folk håller på att dö. Och snubben sträcker sig efter kameran det första man gör. Jag vet inte.
men
för den här sortens film är ju det verkligen en fundamental sån där grej som man måste suspenda sin disbelief.
Ja, precis.
Och då gäller det att skådisar och sånt charmar den.
Precis.
För att det ska funka.
Ja. Det gäller även Chronicle också, som också körde den här grejen.
Ja.
Där han alltid lyckades ha en svävande kamera i närheten.
Ja, precis. Ja. Men det var ju hans superpowers.
Ja.
han gör sin egen crane shot. Ja. Ay, shit, jag tror tvåan har väl det slutet jag tyckte bäst om. Det var ju den vi såg där i början.
Mm.
Men det är just för att, just det där, alltså,
hur det byggde upp till det.
Ja, så. Och liksom, det är ju bara en mamma som vill rädda sitt barn. Liksom.
Mm.
That's all it is. You son of a bitch. Och det är bra. Det är, liksom, det är en tydlig relation. Och vi vet att den kommer gå rakt åt helvete. Liksom.
Mm. Det är en femma på gång. Mm. Så vi kan se fram emot ännu en.
Ännu en.
Ja, men jag vill se den såklart.
Mm. Ja, samma här. Jag vill ju se vad som händer.
Ja.
Och hur hon, vad hennes nästa hyss är.
Ja,
the witch konceptet. Mistress.
Mm.
Framförallt, vad de gör med konceptet. Mm. När de gör det en gång till.
Precis.
Bra.
Hur många hus kan man lägga det
i? Precis, du kan inte lägga i så många hus till. Du måste göra någonting annat snart.
Ja.
Är det på ett tåg eller är det på eller?
Ja, ja, precis.
Plan, eller?
Plus att publiken förväntar sig en plot progression av något slag också.
Ja.
Jag tror också det. Även om det är sista sekunderna som i varje film.
Ja, och det är ju verkligen i varje film. Liksom.
Mm.
Så att, men, ja, nej, men det är en skräckserie som håller mig underhållen i alla fall i
skräckgrejen. Paranormal Activity 4. Det borde vara en skitfilm. Men det är inte det.
Det är film, inte bara skit.
jag har svårt att rekommendera serien för att den är ju antagligen inte särskilt tillfredsställande beroende på vad man vill ha ut av filmen liksom. I och med det här abrupt slutgrejen så de flesta sitter nog och jaha, vad är det för skitslut?
Ja, men den abrupt filmar rakt igenom alla delar. Sen får man ju lite mer detaljer för varje del liksom.
Så beroende humör så give it a go. Ja. När du har sett alla andra filmer och börjar skrapa i botten av tunnan.
Go for paranormal activity.
när du står mellan Saw 7 och paranormal activity.
Them's harsh words, man. Them's fighting words. Nej, men jag tycker att som skräckfilm, om man är trött på den totala stinger-skräckfilmen, så är det här ett bra alternativ.
Mm.
För att dess gimmick är inte liksom... Bläh! Det är någon i fönstret. Ja. Bläh! Det är någon i ditt kylskåp. Den där skräckgrejen. Liksom.
Ja. Ja. Det är förfriskande att se någonting där soundtracket är väldigt tillbakadraget.
Mm.
Det där mullret...
Så det är fan primal.
Ja,
Precis, det är knappt hörbart. Det är bara liksom ren bas. Mm. Fast med lite brus i. Liksom.
Ja. Mm. Smart sound design.
Ja. Okej, det var dagens avsnitt.
Oh yeah.
Nästa avsnitt. Då, jag tror att Escape Plan.
Oh.
Med Arnold och Stallone.
Arnold von Schwarzenegger.
Där de är fast i ett sci-fi fängelse de måste fly ifrån.
Oh. Ja, det
är en väldigt stolt genre av filmer.
With such luminaries as
The Fortress, starring Christopher Lambert.
Yes. Och så nyligen var den här Lockout, eller vad den hette. Som dessvärre inte är helt fantastisk. Med Guy Pearce och en CG motorcykel i slutet.
Så Escape Plan ska föra vidare sci-fi fängelse escape movie-genren.
Denna breda.
Och jag får med en premiär på fredag, så om du har tid att ta den så borde vi ta den.
Jag får med att jag faktiskt har fredagen öppen.
Den plus The Dead, tycker jag.
Ja, yeah, The Dead.
Zombiefilmen från Burkina Faso.
Ja, yeah, you heard me.
jag förstod inte.
En Burkina Fasonesisk, eller vad det kanske heter.
Jaha, ja.
Zombiefilm.
Från Burkanesien.
Burkina Faso.
Burkina Faso.
När jag läste om filmen så...
Now I know it's a country, and now I know they make movies.
Det ligger i Afrika, va?
Ja. Fråga mig inte vart.
I Wikipedia-tecken så verkar det däremot att det är en UK production.
Nej, what the shit.
Ja, men jag vill fortfarande se den, för den verkar bra på riktigt.
Ja, jag ser fram emot. Det är plan som kraschar och grejer.
Ja, i Burkina Faso.
Where are you, mate?
I have no idea.
Read the sign.
Det är Burkina Faso.
Ja, men det ligger i, alltså, mellan, är det Elfenbenskusten och Saharaöknen.
Precis.
Så den har ingen anslutning till kusten.
Precis.
Utan
precis.
Den ligger liksom längre.
Inte i skiten.
Ja, det är awesome. Jag ser fram emot det. The Dead och Escape Plan.
Och den finns på Netflix också.
Ja, alltså, det är helt otroligt.
Men vad är kopplingen?
Till den?
Nej, det måste ju ha ett tema.
Shit, mellan Escape Plan. Hoppas de flyr på ett flygplan.
Det får en burkin.
Ja, men vad fan, det kan bli nya filmer då istället. För The Dead är väl kind of new.
2010 tror jag. Ja, men jag lovar att det finns någon hårdkokt snubbe.
Ja, men det kanske löser sig om det.
Filmens avsnittets gång. Det kommer att framgå. I have faith.
Ja, men då så.
Ja, nu får vi fade in lite musik för att avsluta.
Hej
då. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more.
disillusion. I was soaring ever higher.
Stilen, vad den heter. Typ Tectonic eller något.
Tectonic.
Tectonic. Någonting. Men det är någon dansstil som går ut på att typ, inte riktigt jucka omkring, men typ, och vifta med armarna. Och så ska du göra så här. Du är typ, vad fan heter de här? Gubbarna som visar var plan ska gå någonstans.
Ja.
Det ser ut som att de håller på och så, glow sticks. Och sen så tänker du dig det. Utan glowsticks. Och det är dansstilen. Okay. Hampar omkring då med benen.
Man
har lite höft action.
Precis.
Sen har man extrema kläder. Man har oftast, du vet, hårstrands färgade i olika färger.
Ja, precis.
Och sen läderbyxor.
Och så viftar armarna runt liksom.
Den här movet vet
jag. Bakgrunden till det är ju att det är från rave-generationen när glowsticks var så populära. För då var det coolt.
Får du coola
glow-mönster.
Ja, men man kan se liksom linjen där.
Ja.
Det fanns glowsticks, sen så skippade de det för att de tyckte det var så kul bara med bara armarna.
Ja. Can't feel my arms. Nej, men det var spännande musik, dans, modern danshistoria. Men det är ju som sagt en cool sån där, ja, man kan verkligen tracea var vissa saker kommer ifrån. Ja. Helt enkelt.
Först trafikledare, sen glowsticks, sen Tectonic. Och nu dansbilen heter.
Ja, jag för mig att det var det den hette. I could be wrong.